Salam alaikum.
Alaikum salam.
Välkomna till Kungpodden.
Eller Kalifpodden. Jag vet inte vad din nya take var där riktigt.
Det kommer vi till snart.
Okay.
Det var ett tag som vi spelade in det här avsnittet som ni kommer att lyssna på just nu.
Ja, ni ska ju få lyssna på ett avsnitt om Birger Magnusson. Mm. Och det spelade vi in i kanske typ augusti.
Ja, det var några veckor innan jag åkte hem från Japan. Mm. Nu är jag hemma från Japan. Vi sitter faktiskt mitt emot varandra på riktigt i din lilla lya.
I min lilla lya, och det är den 27 oktober.
Ja.
Så det har gått ett tag. Olika saker har kommit i vägen. Hemflytt för din del. Försvara kung och fosterland för min del. Övat mycket på att skjuta folk.
Härligt, i kungens namn.
Ja, i kungens namn. Det är faktiskt väldigt många porträtt av kungen överallt på basen,
vilket det tycker jag är fint.
Jag tycker ju såklart det är med. Men jag griper.
Punkt.
Ja, vi går vidare.
Innan vi sätter igång det avsnittet så tänkte jag bara välkomna er till säsong 2 av Kungpodden. För det, eftersom att det tog så himla lång tid nu innan vi kunde spela in det här och släppa det här avsnittet, så tänkte vi att fuck it, vi kör en ny säsong helt enkelt.
Och hur motiverar vi att det är säsong 2? Vi har lite olika förslag på varför det är säsong 2.
Ja.
Ett är att vi börjar närma oss slutet av medeltiden, och det är inte riktigt sant. Men vi börjar närma oss början av... Alltså kolla här, man skulle verkligen kunna se Kalmarunionen som klimaxet på svensk medeltid. Och det leder inte Gustav Vasa och sådär. När vi spelar, det är Birger Magnusson, Ingeborg, Magnus Eriksson, vad är det sen? Albrecht. Och sen så är det. Så det, vi är fem kungar från det statementet. Att det snart är liksom slutet av medeltiden och början på absolutismen. Så det är nästan början på slutet till början på början av slutet på början till början av början.
Vad skulle annars vara en perfekt paus för vår historia och börja på en ny säsong än nästan början på slutet av början?
Ja, precis. Det blir en väldigt kompromiss. Men det känner att det stora är, det är kanske mer prodd som gör det till produktionssidan här.
Jag tror nog att vi får...
new and improved Kungpodden.
Exakt.
In the flesh, right here, right now. Öga mot öga, som vi har gjort typ någon gång innan.
Ja.
Men nu kommer det vara så här framöver.
Yes.
Vi kommer sitta i samma rum. Vi kommer sitta i samma tidszon.
Mm.
Ja.
Och stirra varandra in i ögonen så här lite obehagligt. Det kommer ta att vänja sig i det, men det kommer vara trevligt. Annan sak är, jag kollade igenom vår statistik på SoundCloud. Och där kan man se lite så här vilka länder och sånt vi är populära på. Och nu kommer vi tillbaka till det här med aleikum salam, salam aleikum.
Ja.
Fast tvärtom då. För vi har lite lyssningar från alla världens hörn egentligen. Vi har till exempel Saudiarabien, Iran, Kuwait, vi har något mer, Kyrgyzstan.
Är vi beredda att släppa statistiken här på hur många lyssnare vi har?
Jag säger ingenting, så har jag ingenting sagt. Men jag kan säga att vi har 5 lyssningar från Kyrgyzstan, vilket känns som att det är mer än bara någon som har slumpmässigt råkat titta på dem.
Det är faktiskt chockerande många, måste jag säga.
Jo, det är kul att höra. Rwanda har vi några lyssnare från.
Shoutout till våra kirgisiska lyssnare.
Ja, det jag känner bara att nu måste vi börja ta ställning till om vi är sunni eller shia. För vi har både lyssnare från Iran och från Saudiarabien.
Vi kan inte bara säga att vi är protestanter då, det är kungen.
Ja, okej då.
Jag tror att det löste det där dilemmat ganska
lätt. Ja, det löste det väldigt snabbt. Ja, vad bra. Okej, Montenegro har vi också lite lyssnare ifrån. Kul att våran podd hittar sig ut. Man kan säga att toppländerna är Sverige, USA och Tyskland. Och det är inte förrän på plats 9 som Danmark kommer.
Ja, det är otacksamma jävlar.
Medan Norge är på 6 och Finland är på 5. Så det är ändå, vi är ändå en pan-europeisk podd.
Är vi något big in Japan då, som man gärna vill vara?
Vi är nummer 4 i Japan.
Nummer 4 i Japan?
Japan är, alltså, nu lät jag fel. Vi är inte, vi är inte den fjärde största podden i Japan.
Ah, okay.
Men vi, Japan är den,
eller,
Japan är fjärde
opopulärt poddar i Japan. Ja, kejsar du på den då? På ett språk jag inte förstår, men ändå.
Det är det fjärde landet på listan. Jag hoppas på att det inte bara är mina egna lyssningar på min egna podd.
Det kan också vara mina när jag var där.
Ja, just det.
Jag lyssnade på lite så här.
Ja, jo. Men med det sagt så kan vi egentligen bara hälsa er till säsong 2, avsnitt 1 av Kungpodden. Vem är det vi ska prata om idag?
Idag ska vi prata om drottning Ingeborg.
Nej.
Va?
Vem är det vi ska prata om idag?
Birger Magnusson.
Härligt, trevlig lyssning.
Nej. Right.
Jag honom såg en gång. En härlig kona.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans like spelt i skolan.
Coming to King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte vadern.
Kungpodden med Anders och Ante.
Framskrider året i sin gång, nu gulna lund och lid. Farväl med all din lust och sång, du korta sommartid. Det är med min namnlike Kaspar Johannes Boye som jag inleder den här säsongens avsnitt, kanske man kan säga, efter en kortare sommarpaus av Kungpodden. Mig, Ante, och med min ständiga följeslagare. Nej, vad säger man? Säger man följeslagare? Jo, det gör man.
Ja, vapendragare, ja. I den här podden kanske.
Ja, i den här podden är du vapendragare. Anders, ja. William Berg.
Ja, det är jag. Det är ju lämpligt med vapendragare det här avsnittet. För det kommer vara högmedeltid, ridderlighet. Mm.
Ja. Efter en sommar av samurajer och ninjor så känns det ganska skönt att vara tillbaka på svensk mark.
Ja.
I alla fall rent temamässigt för podden. Vi lämnar allt som heter kejsare bakom oss och går tillbaks till kungar. Det tycker jag känns ganska bra. Vad tycker du?
Det känns bra. Jag tänker vi kanske ska förklara lite för våra lyssnare vad vi har gjort sen sist då. Vi har haft ett sommaruppehåll här och så.
Mm, det här sommaruppehållet som vi i senaste avsnitt av Kungpodden sa att det skulle bli en sommarförsening och inte ett sommaruppehåll. Det är nog ganska tryggt att säga nu att vi hade ett sommaruppehåll ändå.
Ja, det fick ju bli så. Men vi har väl haft lite grejer för oss. Dels har jag varit i Japan och satt på dig. Men då var vi ändå produktiva.
Då... Nästan i alla fall.
Ja.
Vi fick någonting gjort i alla fall.
Ja, och det har vi ju till och med nu publicerat. Så där kan folk inte varja på oss i alla fall.
Nej, precis.
Men sen har väl lite, ja, diverse sommarbestyr kommit i vägen. Sen har jag haft lite svårt att starta igång nu. För jag har gått in i militären. Eller, nej det har jag inte, jag har gått in i Försvarsmakten. Och i Försvarsmakten Hemvärnet. Så jag är lite upptagen på helger nu. Men, nej,
kan vi säga att
jag är bara ledig på helger.
Ja just det, du är bara ledig på helgerna. Vilket är det också då vi brukar spela in. Men, så det är ju bra i alla fall antar jag. Kan vi säga att det är tack vare Kungpodden som du bestämde dig för att försvara vårt kungliga fosterland?
Det beslutet kom nog ganska långt innan Kungpodden, tyvärr.
Det kom enbart det från Kungpodden. Härligt.
Jag kan ju
att
säga
höra
så här, alla porträtt som hänger av kungen på basen, vilket det gör många av i varje lektionssal.
Är det så?
Och härligt. Han och Silvia brukar så här stirra över oss när de föreläser om Försvarsmaktens värdegrund, typ. Att det, ja. det är bra med HBTQ och sådär.
Kom som du är.
Ja, kom som det utmanar normerna vilka som var med i Försvarsmakten. Nej, jag ska inte klanka ner på de föreläsningarna faktiskt.
Nej, faktiskt absolut bra. Inte.
Men det är så det jag har på med det ganska mycket.
Mm. Men innan vi går in på dagens kung så har vi ett stående inslag. Nämligen Kungpoddens bevakning av Svensk Damtidnings bevakning av svenska kungafamiljen.
Det kanske viktigaste journalistiska bidraget i Sverige någonsin.
Ni är redan på nyheten?
Det kan jag tyvärr inte tala om. Man får reda på det på ett alldeles speciellt sätt.
Nyheter på svenska.
Du, riksdagen har öppnats.
Mm. Just det, de har haft semester de med.
Mm, politiken har haft sommarlov kan man säga. Det hade även svenska kungafamiljen som nu när riksdagen öppnades närvarade såklart.
Hade de inte hunnit byta om från så här shorts och skön tisha typ?
Ja, vi har ju snackat tidigare om deras sommarmode när de har på sig avslappnade pikétröjor och solglasögon och allt vad det är. När det var så svårt att känna igen dem.
Jag tänker att kungen kom in med en tisha där det stod så här absolut svensk typ. Och så var det...
Fuck you, I drive a Yamaha. Eller något sånt där.
Eller så här true viking. Och så här en solhatt typ. Och
gud, jag hoppas att kungen har såna här varg t-shirts från marknaden. Det... Vill man se ut som en folklig politiker eller kung så ska man köpa en sån tröja typ. Eller en sån här... Ja. Tisha med Kalle från Kalle och Hobbe som kissar på ett bilmärke som man inte tycker om.
Den där jävla grejen alltså. Den har liksom, fan. Jag minns den Kalle pissar på någonting loggan sen jag var liksom 5 år gammal och trodde att det hade någonting att göra med serietidningen Kalle och Hobbe som jag tyckte om väldigt mycket. Det är liksom, det är fortfarande roligt tydligen. De bara dyker upp om och om igen.
Ja, det slutar aldrig vara roligt. Det känns som att i USA och i engelskspråkiga länder så har de motsvarigheten i den här FBI, Federal Boob Inspector och sådana där saker. Den har vi sluppit mest i Sverige i alla fall. I alla fall, riksdagen har öppnats och vi läser då som vanligt från Svensk Damtidning. Varje år sker en högtidlig sammankomst för att öppna riksdagen och inleda ett nytt valår. Här undrar jag redan, varför säger de ett nytt valår? Heter det valår? Är inte det bara när det är val?
Jo. Svensk Damtidning är nog dumma huvud, tror jag. Eller nej, det är de inte. Men så på val.se, valmyndighetens hemsida, så syftar det på alltså år det är val i Sverige, vilket ju är rätt ofta. Och det är för att det så här räknas då, sametingets val räknas, riksdagen, landsting, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, sametinget igen. Ja, det är bara de.
Ja, men de kan väl inte räkna sametingets val som ett valår som har att göra med den svenska riksdagen.
Jag tror inte att Svensk Damtidning har tänkt. Jag försöker bara liksom täcka för våra kamrater i Svensk Damtidning här.
Ja, men det är bra.
Cynisk, det är inte.
Tror du kungen närvarar vid öppningen av sametinget?
Han kanske inte borde göra det, va? För att, eller ja, han är väl deras statschef med i för sig. De har inte varit med en egen stat, men...
Sametinget är överhuvudtaget bara ett sätt att få samerna att hålla käften, känns det. Ja. Men det där är ett ämne för... Renpodden eller något, jag vet inte.
Ja, för vår etniskt... Eller jag tänker, när vi gör vår stora rasistpodd, tänker jag, så kan vi ha liksom en etnicitet per avsnitt. Och då kan vi ju hata på samer.
Vitmaktpodden. Jag gillar ändå att den skulle
alltså,
ha
ett sånt.
Jag vill
inte att det ska vara vitmakt, man. För jag vill inte vara så här, jag är ingen jävla äcklig polack liksom. Jag vill ha en väldigt smal rassepodd.
Ja. Skandinavisk makt.
Ja.
Vi kommer på villovägar som vanligt här. Dagen börjar med en gudstjänst i Storkyrkan i Stockholm. Därefter förflyttar alla sig till riksdagen där kungen öppnar riksmötet. Dagen avslutas sen med en föreställning på kvällen. Jag visste faktiskt inte att det börjar med en gudstjänst. Som vanligt då så närvarar hela kungafamiljen under riksdagens öppning. Tror du kanske? Men det är faktiskt två stycken som inte närvarar. Kan du gissa vilka det är? Det är våra ständiga svarta får i den svenska kungafamiljen.
Oj. Har vi haft svarta får? Jag har haft ett gott intryck av dem i vårt lilla inslag här hittills. Men, nej, men vadå? Hela den närmsta familjen måste ju rimligtvis... Fille och Madeleine och allihopa, de måste väl vara kvar.
Madeleine och Chris O'Neill dök inte upp.
Va?
Jep.
Jag tror att det är Chris som är ett dåligt inflytande. Vi har skiftat genom att vara lite pikiga mot honom och försvara honom. Men det tycker jag ändå att det är... Det här ser inte bra ut.
Nej, precis. Det här beror på att de tidigare veckan då flyttade tillbaka till USA, eller flög tillbaka till USA. De har spenderat en tid under sommaren nu i Sverige. Och sen har de flygit tillbaka till Florida. Vi pratade lite om det här senast, att Chris O'Neill dök inte upp på kungens födelsedag, så att Madeleine fick åka ensam i en vagn. Och nu är de inte närvarande under riksdagens öppning heller.
Jag tycker faktiskt att Chris O'Neill... Nej, jag tycker inte han är tillräckligt närvarande, varken för sin... För sin tjej eller för sin bredare familj?
Nej, det är han bättring alltså. Vi bad om ursäkt för att vi senast kallade honom för lite plufsig och ovårdad. Men jag kanske tar tillbaka den.
Ska vi gå till offensiv igen och kalla honom för en liten tjockis?
Ja, hörru. You are a little tjockis, you know. Jag tänker att han kan
vara lite starting svenska. To look a little plufsig.
Plufsig.
Plufsig. I'm plufsig, I.
Däremot så ska Madeleine närvara på bokmässan då. Men de har ju då flygit tillbaka till USA. Det tar mig in på nästa nyhet, nämligen beskedet från hovet. De avslöjar Madeleines framtidsplaner. Tidigare i somras så lades den 700 kvadratmeter stora villan i Miami som prinsessa Madeleine och hennes man Chris O'Neill har hyrt det senaste året, har lagts ut på försäljning. Och det har då fått många att undra, och många har jag nu strykit under med en fet röd penna. Många har börjat fundera över vad betyder det här för parets framtidsplaner. Kommer de lämna Florida? De har ju flyttat runt som man vet ganska mycket på senaste tiden. Men nu kan nog hovet avslöja att det finns inga planer på att flytta från Florida.
Det känns som att den här biten lite började eller slutade på något sätt.
Ja, det är verkligen så här, alltså rubriken är beskedet från hovet avslöjar Madeleines framtidsplaner.
Man förväntar sig att hon ska så här, utan att säga att hon ska invadera Tyskland eller något sånt där. Alltså
bara... Jo, precis, för det står inte särskilt mycket om hennes framtidsplaner. Det står bara att de har inga planer på att lämna Florida, vilket inte riktigt räknas som plan, tycker jag. Det är liksom bara avsaknaden.
Madeleines framtidsplaner, Hon har inga. Och man bara, ah, that's a little sad.
Hon kommer närvarande i bokmässan som jag sa nyss. Då kommer hon presentera sin barnbok, tror jag det är, som släpptes tidigare i år. Så det är väl kanske det som är hennes framtidsplaner, jag vet inte.
Den barnboken borde vi definitivt prata med på den. Borde vi läsa.
Jag tänkte på det också när jag läste det här. Eller jag menar, jag har ju självklart koll på att hon har släppt en barnbok. Hennes bok heter Stella och hemligheten. Det kanske är något vi ska ta och bita i framtida avsnitt, att läsa igenom den och ge en liten kort recension och sånt. Det känns ändå som att det är lite våran uppgift som Kungpodden.
Ja, jag är förskollärare också, så det blir väl liksom dubbel, dubbel uppdrag för mig.
Och jag har varit barn en gång i tiden, så att vi är båda kvalificerade.
Lite tört i Svensk Damtidning den här veckan, kan jag tycka, eller?
Alltså jag tycker ändå att det var ganska coolt att vi fick reda på hennes framtidsplaner då. Sen så kunde ju inte
Svensk Damtidning rå för hennes framtidsplaner, ja, men det är ju,
Svensk Damtidning kan inte rå för att hennes framtidsplaner är att sitta hemma och äta chips typ. Eller något.
Nej, ja. Men de känner ändå ett behov av att rapportera om det.
Jag kan tycka så här, att jag skulle skicka ett sms till min mamma och säga så här: äntligen vet jag vad jag vill göra av mitt liv, jag vet vad jag vill plugga sånt nu. Och hon bara, vadå? Jag vet inte, det är min plan. Att inte... jag har en plan för livet nu, mamma.
Du borde skriva ett brev till din mamma typ, som avslutas med bara, you'll never guess what happens next typ. Så här, svara to find out. Så bara, jag vet inte, jag ska chilla lite typ.
Söka något jobb eller något sånt. Kanske. Ja. Vi smäller ihop Svensk Damtidning för den här gången, tror jag. Tack som vanligt.
Tack så mycket.
Du lyssnar på Kungpodden med Anders William Berg och Antonik Lund.
Nu är det dags att rätta till slipsen och återgå till allvaret i situationen. Vi ska tillbaka i tiden, tillbaka till slutet av 1200-talet, där vi hälsar på det här avsnittets konung. Vem då?
Jo, vi går tillbaka till 1290 för att hälsa på Birger Magnusson, som år 1290 blir Sveriges kung. Bara 10 år gammal, så förmyndarregering. Och han kommer att härska fram till 1318, då vi kommer att avsluta det här. Och som ni hör så är ju det... ja, det är längre än vissa av de här vikingakungarna som styrde en kvart innan de blev erklubbade. Men det är inte en hel livslängd som han styr. Nej. Om vi säger så.
Precis.
Vilket kan... ja, ni kan ju gissa lite vad som händer med honom.
Ja.
Kommer vi gå in på sen.
Vi kommer in på det senare. För förvirrade lyssnare så kan vi då påpeka att det här är inte Birger Magnusson, a.k.a. Birger Jarl Magnusson, utan det här är hans barnbarn.
Och det är inte heller Magnus Erik Birger Björnsson
vid högen.
Vid högen, nej precis. Det här kan ju vara ett av de vidrigaste namnen av svenska kungar någonsin, Birger Magnusson. För att det, det smälter in något oerhört i alla kombinationer av Birger och Magnus och...
ja, det är nästan värre än alla Erikar som vi har haft hittills, och björnar och sånt där. Birger Magnusson är son till Magnus Ladelås, som då vårt senaste avsnitt handlade om.
Ja, han föddes ju in väldigt mycket direkt i sin fars arv. För att Magnus Ladelås är, ja, han har ett väldigt stort inflytande på Sverige statsmannamässigt. Då han, det är under honom som den äldre västgötalagen skrivs. Man får lite husfridslagar och så vidare och så vidare. Men inte minst alla privilegier som kyrkan får, och att man lag stiftar om frälset, alltså att vi får en ja, ett juridiskt fastställd adelsklass med strikta privilegier, hur, vilka sorters skatter de behöver betala, att de får bära vapen och bla 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 bla. Och in i det här föds lille Birger.
Ja, han föds inte ensam däremot, för han har ett gäng bröder också. Det är hans bror Erik och hans andra bror Valdemar, vilket inte gör hela den här berättelsen lättare. För som ni kanske minns så hade även Birger Magnussons far, Magnus, en bror som hette Erik och en bror som hette Valdemar.
De är inte så mycket för så här innovation, Bjälboetten.
Nej.
Kör på bara.
Inte bara Bjälboetten kan ju tilläggas.
Nej, det är sant. Men ja, hertig Valdemar och hertig Erik är hans bröder. Och det är ju de här tre bröderna som det här avsnittet kommer handla om väldigt mycket. Och deras konflikter. Surprise, surprise, så hade tre stycken söner till en medeltida kung väldigt våldsamma konflikter och makten mellan varandra. Men det som är grejen med just Birger som person är att vi vet jävligt lite om honom. Och det har väldigt mycket att göra med att den egentligen enda skriftliga källan som finns från hans tid om honom, eller i alla fall snart efter hans tid, om man ska tro på historikern Mikael Nordberg och historikern Dick Harrison, det är Erikskrönikan. Och Erikskrönikan är en propagandaskrift skriven dedikerad till just hertig Erik, hans bror som var i fejd med Birger. Och det är också hertig Eriks barn som blir kung efter Birger. Så det är lite hertig Erik, om inte han som person, så i alla fall hans faktion som vinner den här konflikten.
Spoiler alert.
Ja, precis. Så
så vi har lite en situation där det i princip är så att, tänker att USA hade skrivit historien om hur det gick för Sovjet. Eller vänta, just det. Det var kanske det då.
Jo, precis. Det, tänker liksom att satin. Det är så här, typ som om att vi hade läst en historia som hade så här skrivits av vinnarna typ. Det är en ganska sjuk tanke liksom, ja. Att det skulle vara så. Men bara tänker att det skulle kunna gå till så typ. Att liksom, att typ vinnarna skriver historien typ. Bara öppna ert sinne för den tanken.
Men det kommer ju såklart med en del problem att den, i princip den enda källan vi har på Birger Magnusson är en källa som i princip bara finns till för att trycka ner honom och höja hans bror till skyarna.
Ja, så innan vi går vidare kan vi diskutera lite vad Erikskrönikan är för sorts text då. Och det här är en krönika som vill framställa hertig Erik som det förkroppsligade riddaridealet. Han är den perfekta riddaren. Han är religiös, from, god, snäll mot tjejer. Inte minst då han har väldigt mycket heder. Vilket troligtvis är en ganska stark så här, spegelbild till vad han egentligen var. För att det vi vet om hertig Erik, vi vet lite mer av honom från oberoende källor än vad vi vet om Birger Magnusson. Det är att han var verkligen en realpolitiker. Han allierade sig lite med vem som helst för att öka sin makt. Han kunde svika vem som helst, vilket håll som helst. Han bygger liksom en maktbas runt en massa stormän, adelsmän som hade problem med Birger antagligen på grund av det som hans far hade gjort. Att han hade centraliserat makten runt, mer runt sig själv. Att han hade gett massa privilegier åt kyrkan som adeln inte fick ha. Och man tyckte väl liksom att man ville väl mena att, att Magnus Ladulås hade varit liksom en slags maktmissbrukare. Birger Magnusson ännu mer så. Och de här adelsmännen är väl kanske inte så jävla intresserade av hertig Erik som ny kung egentligen, även om hertig Erik säkert vill bli det. Utan de var mer intresserade av att bara
ha någonting annat än Birger Magnusson så att säga.
Ja, och splittra upp riket lite mer. Det ska nog sägas också att en jävligt viktig grej är att Magnus Ladulås, det är ju fortfarande ett valrik i Sverige. Att det är adelsmän som väljer kung. Men i praktiken så blir det mindre det efter Magnus Ladulås. Och de vill nog, aristokratin vill komma tillbaka till en maktposition där de faktiskt får säga ja eller nej till vem som ska vara nästa kung. Det är också en viktig faktor allt där. Och ja, den skrivs ju då, man vet inte exakt när den skrivs, man vet definitivt inte av vem den skrivs, men den skrivs på tidigt 1300-tal under Magnus Erikssons regeringsperiod. Och Magnus Eriksson är ju då son till hertig Erik, så det är ju med Magnus Erikssons godkännande och i hans intresse som krönikan skrivs då. Det är en propagandatext över hans far för att legitimera hur han kom till makten. Ja, den täcker ju också saker som är långt innan den här konflikten. Vi har ju bara tangerat den lite förut när vi pratade om Birger Jarl och så, som texten handlar om. Men vi har inte gått in så djupt på det. Det kommer vi inte göra det heller. Vi kommer använda oss av den andra hälften av Erikskrönikan.
Ja, vi hade ju tänkt att vi skulle läsa igenom lite mer av Erikskrönikan och kunna diskutera den på lite olika sätt och sånt. Sen så kände väl både du och jag kanske att när vi väl satte oss ner och läste den, eller ja, försökte läsa den, så var det lite lättare sagt än gjort. För det är en ganska svår text. Den är skriven helt på fornsvenska.
Ja.
Eller fornnordiska kanske man ska säga. Och det är inte alltid helt lätt att hänga med i vad det handlar om. Och det är ganska mycket som är, även för podden, ganska ointressant.
Den är sjukt nog så finns det ingen översättning till modern svenska, vilket jag var lite chockad över att få reda på, helt ärligt. För jag tänkte att det skulle vara... Det känns som att i härliga public service Sverige liksom, så skulle det finnas någon slags allmän intresse som staten bara hade pungat ut för. Låta en historiker sitta
verkligen
ett år och göra en översättning. Men IG...
Att Dick Harrison inte har fått i uppdrag av SR att göra en sommarföljetong av Erikskrönikan i ljudformat.
Det är sjukt att Erikskrönikan inte finns som ljudbok, modern svenska, av Dick Harrison. Det är faktiskt en nationell skam att det inte finns.
Mitt namn är Erik Magnusson och det här är mitt sommarprat.
Vad är de pratar om? Det är alltid så här personliga uppvaknanden och
sånt. Ja, det var en typ
sånt. När jag insåg att jag behövde spärra in min bror och tortera honom tills jag då växte jag som person.
Här kommer Near Far Wherever You Are med Celine Dion.
Här kommer en 3 timmar lång gyckelmusik som jag hörde på en marknad för några man...
Och sen i poddversionen då är det så här: musiken har blivit nedklippt av rättsmässiga skäl. Så det är bara en halvtimme av Erikskrönikan, den är väldigt rolig och intressant, men det är trist att den är så svår att läsa då. Vi får väl kanske göra det till ett framtida projekt att översätta den själva då, med tanke på att ingen annan har gjort det åt oss.
Vi har väl mest hållit oss till några talande citat som vi kommer komma till sen.
Jo, precis. Ska vi kasta oss in i Birger Magnussons liv?
Låt dem oss.
Gustav den femte Adolf!
Birger Magnusson föds 1280, 80-talist, och han blir kung 1290 när han bara är 10 år gammal. Så han föds rakt in i en förmyndarregering under,
just det,
ska vi se här, känns det fel, Tyrgils Knutsson. Skulle man kunna tro att han heter Tyrgil, men det är Tyrgils, ja. Så att antagligen var det flera
störigt
personer.
Störigt med det S-et där. Men de hade samma ett efternamn, flera personer. Inte att de delade inte på ett efternamn, alltså det var inte så att alla hade samma efternamn, utan det var bara ett efternamn. Som de, ja.
De hade inte, det var väldigt fattigt med det, de hade inte råd med mer än ett efternamn, så de fick så här dela på det också, när byxor. Ja, och han föds ju då in i sin fars arv väldigt mycket. Bland annat då så har de det här extremt så här, tysk importerade riksrådet som han föddes in i.
Ja, just det.
Verne Brunkow. Och jag vet inte om Hartmann Gremlin fortfarande med i leken, men han borde vara det, för det var det bästa namnet på förra avsnittet.
Extremt bra namn.
Och inte minst Thorgils Knutsson, eller Tyrgils som står på vissa ställen, men vi kör Thorgils från mig nu då. 1298 så blir han myndig, då borde han vara 18, vilket ju är lite kul att de har typ exakt samma åldersgräns då som nu. Gammal svensk tradition.
Jo, verkligen.
Man hade också systembolaget regler som har gällt ända sedan dess.
Han fick inte dricka mjöd förrän två år senare.
Då gifter han sig med Märta, som jag inte minns var fan hon kommer ifrån. Men det är inte så troligt att han utövade så stort inflytande enligt Dick Harrison ända fram tills 1302. Alltså då han borde varit 22 år gammal. För att innan det så är det egentligen Thorgils Knutsson som styr.
Ja, det vill säga, man kan ju tänka sig lite här att Tyrgil eller Thorgils gärna, alltså när man, om man sitter som ledare för en förmyndarregering i det här läget, så kanske man inte riktigt vill släppa på makten i första taget. Och framförallt inte om man nu Sverige ändå har någon slags historia av att ha en kung, men sen också ha en slags jarl eller någonting som faktiskt ligger bakom själva makten. Så man kan leka med tanken att Tygils kanske hoppades på att ha någon sån liknande funktion.
För vi kan ju ta en liten paus här för att belysa det problemet. För att Birger Jarls hela idé där med sina söner, att han ska ha en som är jarl och en som är kung, och jarlen ska ha den egentliga makten. Och sådär, för att ha någon form av maktbalanssystem. Alltså det verkar bara skapa en massa nya problem här. För nu har de ju någon sån struktur med. Och de har till och med en, ja han är inte jarl, han är ju marsk här, ny term.
Ja.
Men det är likt jarl. Och det är han styr, han är till och med utanför familjen. Men det enda som händer då är ju, problemet är ju bara att det finns syskon liksom. För att då hertigarna omkring kungen är ju, jag vet inte, det blir bara kaos om och om igen liksom.
Ja, det blir bara ännu en maktposition som ska bråkas om i princip.
Ja.
Ja.
Träligt sånt där. Ja, men den här första perioden då, den präglas väl av de nya lagarna. Vad som de facto är en arvsmonarki, trots att det på papper ska vara en valmonarki. Det har en kyrka som har fått en massa löften från sin far, från Magnus Ladulås då, som Birger Magnusson måste leva upp till. De betalar inte alls samma skatter som adeln, och de skänker ingenting i gengäld. Och de är inte förpliktigade att tjänstgöra i krig som adeln är, vilket skapar ganska mycket irritation hos adeln, låter de Carrison oss förstå. Och det andra då är att under Torgil Knutssons förmyndarregering så påbörjas vad som brukar kallas det tredje korståget mot Finland. Det tredje och sista, då Finland verkligen blir en del av det svenska riket. Och sen om man ska kalla det ett korståg är också så här oklart, för det är ingenting som har fått välsignelse från påven och så. Men man brukar kalla det populärhistorisk grund i alla fall.
Det låter bättre.
Så du har här en situation där du har haft en kung som har gått in och med hård hand sagt åt adeln vad det är som gäller, inskränkt deras makt, viktigast av allt kanske formaliserat deras makt jävligt mycket, satt dem inom vissa ramar, och kallar sen till krig där han ber dem göra den ultimata uppoffringen, samtidigt som du då har en massa fetton hemma liksom, som bara sitter i sina kyrkor och kloster och får en massa fördelar som... Så han har ju... Det är inte riktigt Birgers problem. Det är inte riktigt Birgers fel. Men han har fötts in i en situation här som hans farsa har skapat, där han liksom bara har, jag vet inte, kastat honom en het potatis.
Ja, i slutet av förra avsnittet så pratade vi lite om det, att inte bara det att Magnus Ladulås har gett massor med fördelar till kyrkan och lättat på skattetrycket i princip till noll då, utan han har ju också gett massa pengar själv i princip från svenska statskassan till kyrkan. Så det är ju en situation här där man kan tänka sig att inte bara adeln är rätt sur på kyrkan och sur på hur man har hanterat kyrkan, utan jag tänker att också många inom själva regeringen i sig är väl kanske inte helt nöjd med hur man har hanterat kyrkan i Sverige idag.
Nej, det har blivit en väldigt konstig maktbalans helt enkelt.
Men Torgil Knutsson skickar iväg massor av adelsmän till Finland för att banka finne.
Ja, knacka lite finbög typ.
Ja, precis.
Och det går ju rätt bra. Initialt går det väldigt bra. De trycker djupt in i Finland. De tar sig fram till det som några hundra år senare kommer bli Sankt Petersburg. Bara för att ge folk en geografisk bild. Men de drivs tillbaka. Men de håller egentliga Finland, som det kallas. Det vill säga sydvästra Finland. Som är väl det mest tätbefolkade. Så. De försöker få kontroll över hela Nevaflodens mynning och därmed ha full, ja, de enda i Östersjöområdet som har kontakt med Hansan och deras handel. Men ägarna av denna mynning, nämligen Novgorod, den nordryska handelsrepubliken som vi talat om innan, de lyckas hålla sig fast. Men man sätter sig på sitt arsle i Finland och sitter kvar där i, ja, det vet kanske lyssnade då, ända fram till 1800-talet. Så på så vis så går det ju ganska bra för marsken.
Ja, han lyckas ju ändå med sina åtaganden, även om han nu inte lyckades ta Neva-mynningen också. Men nej, man kan ju inte få allt här i världen.
Nej, det är också att de får koll på birkarlarna uppe i Kvänland, vilket är någon slags typ hövdingaskikt över de här kvänerna då, som är ett gammalt finsktalande folk som är lite jägare och lite allt möjligt. Men de får kontroll över pälshandeln i norra Östersjön. Så på så vis är det framgångsrikt också. De kommer hem och har säkrat Finland.
Ja, medans det här korståget då pågår i Finland, som då till slut får en ganska bra utgång, så är det inte helt stabilt i Sverige. För de tre brorsorna tidigare nämnda, alltså Birger, Erik och Valdemar, de kommer inte helt överens om hur Sverige ska se ut.
Ja, så när Torgils återvänder från korståget i Finland, och nu är året 1293, alltså 3 år in i Birger Magnussons regeringstid, så har det blivit hus i helvete där hemma. Och det är en fejd mellan de tre bröderna, Valdemar, Erik och Birger. Marsken, Torgil, står fortfarande på Birgers sida, Och det är liksom massa salt i luften. Folk är jävligt griniga på varandra. Och hertigarna år 1304 tvingas skriva under ett dokument där det står att de får inte bedriva egen utrikespolitik och att de inte skulle vistas vid hovet om de inte blivit kallade. Så de fick inte crasha sin brorsas pad helt enkelt.
Nej, precis.
Och så. Men det, de försöker helt enkelt få kontroll över de upproriska bröderna. Men år 1305 så får de nog och tillfångatar Torgils Knutsson och hugger huvudet av honom ett år senare.
Mm. Det här är då 3 år efter att Birger Magnusson har krönts och blivit faktisk kung över Sverige också, 1902.
Ja, så det blir en tidig utmaning då för den nykrönte kungen. Det blir ett regelrätt inbördeskrig som pågår en ganska kort tid och de börjar lugna ner sig, tror Birger. Och för att de är så fredliga och glada och jag har förbrödrats igen på alla olika sätt, så går Birger med på att dyka upp i Håtuna på ett gästabud. Och där så kommer någonting som heter Håtuna-leken att utspela sig.
Ja, det här är väl något som de flesta av våra lyssnare säkert åtminstone har hört talas om. Ett namn på en historisk händelse som man säkert fick höra under grundskolan då, Håtuna-leken, som utspelar sig då år 1306 i december, va?
Mm. Det är ingen aning vilken månad det utspelar sig, men det kan säkert köpa att det är. Ska vi kanske då faktiskt vända oss till den faktiska Erikskrönikan här för att ge lite feel, lite stämning över det hela?
Ja, sätt en liten dikt här för att sätta oss i stämningen av hur Sverige såg ut.
Ja, och då kan ju lyssnarna få se om det är vi som är dumma huvudet eller om det är svårt att hänga med i fornsvenska. För det jo, låter precis. Så här. Ver lotho de vera hästa sta och toko de skip de kunno fa svamang som dem väl bar och rodo tit som konungen var. Konungen var i Hatuna och hertogin kom rätt i den luna som konungin ville till bordsga den tid konungen dem sa. Han undfick dem mys mycken tokt. Han visste ej hur att de hade hockt. Vera kläder de uppbaro. Nu blir det action här. Alle de hertogans män der varo. Gingo ut i dess hus de skulle hava ligat. Den tid de kom och alle tigat. Da drogo de vera vapen uppa. Sva att ängen konung sins mandes sa. Den dag var där när förgången, där var konung Birger fangen och drottning Merita med honom. Så de bara slutar de att rimma där.
Ja, de skippar den på slutet, bara fan, skitsamma.
Så den 148 versen i Erikskrönikan beskriver helt enkelt att han kommer hit med sina hästar, låter dem stå. Han har också kommit med alla skepp de kunde få. Jag vet inte om jag har förstått det här rätt själv, men det... Efter många så här arkeologiska djupdykningar och tidningar så har vi kommit fram till det här i alla fall. Ja. Och de kommer till Håtuna helt enkelt. Och utan förvarning så tar hertig Eriks män av sig kläderna. Nej, men vera kläder, det är uppbar. Jag vet inte exakt vad det betyder. Jag tror att de liksom, alltså på något sätt, alltså för vera de drar kläder, fram vapen.
Ja, vera kläder, det är uppbar och måste vi då... Bara att de i princip gör sig redo för striden då kanske. Eller är det kanske att de helt enkelt att det är ett sätt att förklara att de visar sina sanna kläder så att säga. Att de visar varför de egentligen har bjudit in dem. För det de gör är alltså att ta kung Birger till fånga.
Precis. De drar sina vapen, tar kungen till fånga tillsammans med hans drottning. Och sen då så säger de det fingels i haftodes att sätta att det vill och dera harms var hämpna och att man ville för konungin nämpna. Sen antar du kan klippa bort det här om det är för mycket, va? Men,
ja, det är ingen fara.
Vis Gjordin han hafte ej annat till det sagdo gör som din broder vill. Lat dem uppbade hus och land. Det här är viktigt. Och antvardet hertog Erik i hand till Stockholms det handa fördo, där de borgare desta hördo, där sagdo vi William ej husit giva, den stund de visto konungin liva. Till Nyköpungs fördo de han redan, Hera Matjusla före Stockholm medan före huset och hafte stadin. Han gjorde som hertogin badin. Konungen satt det i Nyköping nid och gav för honom vad han torfte vid. Tills i liv bade öl och mat. Ja. Sva att fanget folk ej bättre gat. Farit än vi får och bäde.
De försöker ta med kungen här då till Stockholm för att hålla honom fängslad där. Men Stockholm säger tack men nej tack. För de är på Birgers sida i det här fallet och vill inte släppa in de här förrådande bröderna.
Utan för de vill ju att Stockholm ska ge honom, ge hertig Erik huset, vi klantade borgen här då.
Ja.
Men den stund det visst de sagt då vi vill om ej huset giva. Så de vill inte ge honom huset. Och då skiter han i det och då åker han till Nyköping istället. Och där herr Mattius, alltså herr Mats, jag vet fan, herr Mattias.
Mattius, ja.
Det här hänger inte jag med. På något sätt så får han Stockholm och ge honom huset. Men herra Mattius la fore Stockholm medan fore huset och haft.
Är det inte att han att herra Mattius följer med dem från Stockholm?
Mm.
Svårt att hänga med.
Han gör i alla fall som hertogin badin, som hertigen ber.
Mm. Och de sätter kungen i Nyköping istället, eller Nyköpung som det heter här.
Och här är ju något lite kul då, för att de understryker väldigt mycket här hur han får både öl och mat och att ingen annan, inget annat fångfolk, fangit folk ej bättre gat. Inget annat fångfolk har haft det så här bra. Nästa vers går de in på och beskriva det lite mer, att han får mat och dryck och kläder.
Ja, de behandlar honom väldigt väl.
Ja, och de drar det till och med en parallell till den tidiga kungen då. I samma stad handla var, därför var konung Valdemar. För den härliga playboy-kungen Valdemar som finns i förra avsnittet, han behandlas ju också i den här krönikan.
Just det,
och han var också i Nyköping. Och de gör en stor sak av att liksom, fan vad, det finns en lång historia av hur soft man haft det som fånge i Nyköping.
Just det.
Och ja, de kommer nog historieskrivningen blir lite grinig över det här, att man senare i den här berättelsen inte återbetalar den tjänsten. Så det kan vara värt att lägga på minne.
Precis, när vi är här och läser just de här delarna om, som förklarar hur givmilda de här två bröderna var mot sin bror som de tog till fånga, så ska vi då komma ihåg att den här texten är skriven för att visa hur goda och snälla de var, och då framförallt Erik då.
Mm.
Praktexempel på hur det faktiskt visar sig i texten.
Ja, och om jag får läsa lite från Mikael Nordberg, hans bok I kung Magnus tid. Så har jag en anteckning där jag strykit under några rader och skrivit LOL, vilket är ett sätt för mig att komma ihåg att jag vill ta i orden.
Ja, precis.
Så flera av kung Birgers män hade tagits till fånga när Stegeborg föll. Det här är väl lite senare då, men och hans drotts Johan Brunkov samt av namnen att döma tyska tromen, Wallram Skytta, Lyder Foss och Ulver Svalbäck sattes i säkert förvar i kärntron i Stockholm. Även när det gäller dem betonar krönikören starkt att man gav dem mat och plegade dem väl. Ecke svälte man dem ihjäl. Men deras öde var givetvis beseglat. Som politiska fångar nära anhängare till den förjagade kungen var de automatiskt dödsdömda och avrättade genom att steglas. Det vill säga benen i deras lemmar krossades och flätades in mellan ekrarna på ett hjul som sattes upp på en högstång och där lämnades de att dö. Men de svalt, icke svalte man dem ihjäl i alla fall.
Nej, precis.
Och de fick mat och fina kläder. Så det är lite annorlunda normer vad gäller rättvisa och vara schysst och sådär på den här tiden.
Jävla schysst kille han, Jonas, som du känner. Ja, han är trevlig. Han bjöd mig på pizza häromdagen. Och sen så bröt han ju alla ben i min kropp då efteråt. Men jävligt god pizza.
Det är som man gör. Ja. Med tanke på att jag också är att de ger de här, grova, extremt grova straffet för att de liksom gör motstånd mot en militärkupp typ.
Jo, bara, precis. Ja.
Just common sense.
Ja, men precis. Det, alltså, skit ska skit ha, som man säger. Ja, de tillfångatar sin brorsa då i Håtuna, för honom till Nyköpings hus där han får sitta. Och de har några krav på honom. De vill nämligen att Sverige ska delas upp med de tre kungarna. Alltså de tre bröderna.
De ställer de här magstarka kraven då. De har fängslat sin egen bror. Och Alltså jag skulle ju anta att de egentligen torterade honom och sådär. Men de gav honom bara så mycket öl och god mat så att han till slut gick med på att de skulle stycka upp riket. Och då fick Birger fick behålla Södermanland, Närke och Östergötland tillsammans med Gotland och Viborg i Finland då. Medans de två hertigarna fick resten.
Yes. Alltså allt så, annat. Så Valdemar och får i princip Finland och Erik får allt annat som är till väster då.
Ja, och det här handlar ju bara inte om skatterättigheter till vissa gårdar, utan det handlar om alltså att vara statsöverhuvud, vara juridisk bossman, få samla hidar under sig själv och så. Mm. Så Sverige här, man skulle nästan kunna säga att den svenska staten här upphör att existera en kort period. Hur man nu vill använda begreppet stad på den här tiden. Men ja, alltså kungariket Sverige blir delat i tre helt enkelt.
Yes. Efter det här då så är det en ganska relativt lång period av fred, relativ fred och stabilitet mellan brorsarna då. Jag kan tänka mig att Birger är väl inte helt nöjd med situationen, men finner sig väl ändå i att det är som det är. Medan de två brorsarna i princip låtsas som att Birgers lilla rike i mitten av Sverige inte ens existerar, utan i praktiken så hanterar de hela Sverige som att hälften är Valdemars och hälften är Eriks helt enkelt. Den här freden då, eller vad man nu ska kalla det, håller sig då ända till 1317. När Birger bjuder in båda brorsorna till att dricka julmust då antar jag, på Nyköpings hus.
Och det här skildras ju i Erikskrönikan som... alltså jag antar att det ska vara att de är så godtrogna och älskar sin bror så mycket så att de anar inga ugglor i mossen överhuvudtaget när han bjuder in dem till Nyköping. För han arresteras ju i Håtuna, men han hålls ju faktiskt i Nyköping då.
Jo, och precis.
10 år senare så bjuder han in dem till Nyköping på en sån här skön fest som de hade för honom. Och då är det liksom att... jag tror att det är Valdemar som blir lite skeptisk och så här, men händer det inte någonting på Nyköping?
Ja, det är Erik som är skeptisk och Valdemar är bara
Erik
så här...
är skeptisk.
Ja, Erik är lite skeptisk.
För Erik tänker, händer inte någonting i Nyköping för 10 år sedan?
Vad fan var det nu
med
där?
Den här snubben?
Fan, det var du och jag och så var det brorsan. Så var det, fan, det var någonting då. Men då säger Valdemar så här: ter tänken aldrig en tid å, ten hugg torfen, som då betyder behöver, i en hafa. Att ider skall konungen jäva. Han har för sin hugg allt vänt omkring och menar oss med all god ting och haver oss ljuv och kär. Så han säger då alltså: hur vågar du tvivla på våran brorsa som vi har fängslade i 10 år och som antagligen hatar oss, som vi har snott hela riket ifrån? Hur vågar du? Han älskar oss ju. Han är ju ändå våran bror, så han tycker jättemycket om oss. Han vill bara att vi ska ha en härlig jul tillsammans framför Kalanka och sådana saker.
Det är kul att han är så här: hur vågar du tvivla på det? Erik, så här, alltså nej, alltså, det är inte som att jag så här tvivlar på att vår bror är schysst, men jag bara, det är mer att vi kanske bara, vadå, vad menar du? Har vi varit? Nej, alltså jag bara menar,
alltså,
han vill ju uppehålla fasaden om att de har bara gjort rätt hela tiden.
Ja, precis.
Och hans bror är så godtroget bara, ja men vadå? Säger att du inte gillar Birger? Bara, nej, alltså jag gillar Birger. Jag bara kan tänka att han kanske inte gillar oss. Varför skulle du inte gilla oss? För att, alltså, inte för att vi har gjort något så här fel, men du vet, om man tänker så här, för, kommer du ihåg att ha satt i en fängelsehåla? Han bara, ja, vadå då? Jo, alltså, nej men det är nog lugnt, vi åker dit. Det blir jättebra.
Under hela den här berättelsen så känns det ju alltid lite som att Erik är liksom the evil mastermind under hela de här upproren mot brorsan Birger, och att Valdemar bara är liksom den här korkade bihanget och typ så högra handen som bara gör som Erik säger åt honom att göra. Lite så här: shut up, Mimsy! Men ändå, trots det, så lyckas Erik bli övertalad av Valdemar. Och när de ändå är i närheten av Nyköping då, så säger brorsan Birger att fan, ska ni inte kika in och ta lite julskinka och titta på Carl Bertil och allt det där som man gör vid jul? Det är ändå juletider nu.
Och då tas de hjärtligt emot Nyköpings hus mitten av december.
Yes.
Och vi kan läsa lite till från krönikan här, bara, det är bara roligt. Konungen gick dem ut emot. Att han vet ej heller lot och hafte portin före det lukt. Han hade stängt porten före dem. Ja. Jag kan inte förstå varför han gjorde det för.
Men nej, det är lite konstigt.
That vara honom halv och minne otukt. Och vilket Mikael Nordberg översatt till honom till hälften så stor vanheder. Skitsamma. Ja. Han tog sina bröder bada i händer och gingo in i huset alle i sänder. Och fangade dem med fager lat. Dera hjärta skilde mycket att. Hans hjärta hafte en ondan grund. Som usal, alltså usel skändlig, var han alla stund. Att han skulle sina bröder svika. Sva fulelike och sva halvelike.
Det är så jäkla magstarkt att här bara så här. De har förrådit sin bror. Tryckt ner honom i en
som fängelsecell. Som var legitima kungen.
Ja, precis. Tagit i princip hela hans rike. Och så sitter Erikskröniken här och bara, ja... Han var en usel och skändlig man som skulle svika sina bröder.
Men var det inte på exakt samma ställe bara för 10 år sedan som exakt det här hände liksom? Men ja, hans hjärta hade en ond grund och han var skändlig varje stund. Han skulle sina bröder svika. Man bara, det här är inte så rätt.
En av dem är typ samma scen som nyss sker när de ska skriva ner den här Erikskrönikan, och en skriver den här och den andra tittar på axeln och bara, ja, är inte det här lite mycket, alltså är det verkligen
inte jag lite... tänker att krönikören mer kan haft en sån här orimlig lågstadielärarmentalitet typ, att så här kommer ut och ser några slåss typ. Och så är det en som så här smockar 2 stycken som är mycket större än honom. Och så bara, man får inte slåss. Bara, ja men de börjar, jag struntar i vem som börjar. Ja, hur ska vi sluta?
Just det.
Och man liksom så här, jo fast det är inte det bästa sättet att lösa den här konflikten på.
Det fortsätter ju då sen, alltså de här hertigarna, de bjuds på mjöd och vin, ter ecke, tröt, fager och vän och söt. Alltså mycket som är gött och vin och öl. Och sen så är det en fantastisk liten del när det skrivs att för att det skulle bli bekvämare på slottet så fick hertigarnas män logi ute i staden Nyköping. Jag undrar lite hur Valdemar och Erik gick med på den. Att Birger bara så här, ja men det blir ju skönare om männen sover ner i stan va? Ja men vadå, det finns ju massa platser. Det finns ju massa platser. Nej men du vet, jag har inte bäddat de andra sängarna. Och det, nej, men det skulle inte bli bra, det är bättre.
Men vi har varit ute i fält alltså i flera månader. Då behöver vi inte bädda säng. Nej men jag hade mått dåligt. Det känns liksom som att jag blir bra än vad.
Jag har redan bokat massa fina sängar nere på hotellen nere i stan. Det kommer bli jättebra. Det blir också skönare för oss va, om vi inte har alla männen här. Så kan vi ha lite lugn och ro, bara vi i familjen va. Tycker att det blir bekvämare.
Men alla dina män är här bara, det här är mina kompisar, det är bara liksom, de ja, bara det, brukar hänga här.
Vi är inte... som familj.
Han 2 meter långa killen där som inte pratar och går runt med så 2-handsvärd bakom det hela tiden. Han bara, nej men det är bara, vi har bara en så bra relation. Det är liksom,
vi behöver inte prata.
Det är bara en skön kille, ni kommer gilla honom.
Ja, han är sjukt god.
Men Birger har något lurt på gång då som man skulle kunna ana. Och han rusar in i sina bröders kammare, sliter upp dem från sängen, släpar ner dem i Nyköpings fängelsehåla, spärrar fast dem. Och enligt Erikskrönikan säger han då de här bevingade orden. Där kom konungen gangande nider, styrnade ögon hardla vreder. Alltså han har vreda ögon, han är arg. Och säger så här: minnes ider nakot af håtuna lek, fullgörla minnes han mik, venne är ej bättre än hin. Han frågar helt enkelt, minns ni håtuna leken fullgott? Så minns jag den. Ja, denne är ej bättre än hin. Alltså denna är det då...
Denne är för er. Alltså det han säger, att det kommer inte bli bättre för er än vad det blev för mig då. Kan man väl säga ungefär att det betyder.
Kanske till och med sämre. Kommer de få god öl och matande?
Erikskrönikan förtäller att så var icke-fallet. För den usle och slämme kung Birger.
Som helt oprovocerat kastar första stenen.
Ja, han ger dem
alltså, han låter så, han, men det är rätt kul för att det fortsätter. Ja, han är så jävla liksom barnprogramskurk här. För då kastas de ner i fängelset och han fångar alla deras män och då säger han där slog konungen sin om hand om samman. Alltså han står och gnider sina händer nu. Och log fastelika och gjorde sig gammal. Rätt som han var en amblod. Och Nordberg skriver Hamlet, det vill säga dåre. Alltså han är helt, han är alltså gnider sina händer och ler som en dåre. Det är sik enkte gott förstod det. Och sen min drottset är signe det helige and. Nu haver jag Sverige i min hand. Vilket är såhär, vadå nu har jag. Han var ju kung till att börja med. De gör liksom ett uppror mot honom. Och sen så gör han bara samma sak och återställer ordningen och bara, Sverige är mitt. Ja, du är ju kung.
Han låser då in de här två brorsorna i Nyköpingshus källare så att säga, eller fång, vet det, fängelse. Och då tänker han att nu är det dags att vända blad. Nu ska jag ta tillbaks makten. Nu är det min tid. Det gick inte riktigt så bra för honom.
Han har inte makten så länge. Nu är vi väldigt nära Erikskrönikan här. Men det är kul för att alltså, de är, de beskriver deras, hur de är fängslade då.
Mm.
Och det är, de är torn då. Så det torn, det stod uppa en sten. En pöl, ful och mycket oren. Mellan deras bägela. Och där satt var dera i sin stock. Alltså de satt i en stock runt nacken.
Mm.
Dera halsen var och fjock och bred och slagen i muren samled som det skulle sitta där och där är och är för all framtid. Och han ger dem ingen mat. Där hafte hertog Eruk 9 dagar svar man sagt mik utan drick och utan mat. Det var under att han svagat och 11 dagar hertog Valdemar. Jag tror att det för det skulle vara att hertig Eriks pina var mer. Vi vore då hans dagar icke fler. Tessalund svälte han dem ihjäl, det sigga far, men att han gjorde väl. Var hära giften himmerik, fore det harda död, det toldo asik. Vilket, jag inte tror allt av det här.
Nej.
Men
de berättar någonting för en sik.
De svälter ihjäl, först dör Erik, sen dör Valdemar. Och ja. Då tror de att Eriks pina var mer, vilket ju inte borde vara om han dog först.
Nej, men det kanske var att han dog först som var pinan då. Hertug Eriks pina var mer, ty vord och hans dagar äcke fler. Alltså hans pina var mer, men hans dagar var inte fler. De sitter här då ganska länge innan de dör. I januari så skriver de ett gemensamt testamente där de då bestämmer att de ska ge massa pengar till olika kyrkor i Uppsala och Linköping och gud vet var.
De skriver ett testamente med sina händer fast i en sån här stock då. Ja, det kommer så här, in någon och sätter helt... hand och bara jättesvårt typ.
Yes! Ser för jävligt ut. De bara, de ska ge pengar till Pruppsala. Det finns ingenting som heter så. Nej.
Det blir en massa roliga historiska förväxlingar från det här testamentet.
Det knackas på oss någon bonde ute på landet i Värmland. Ja, här får du dina pengar som då hertige Erik har skrivit åt dig i sitt testamente.
Det kanske blir en sån där förväxlingskomedi typ, att ja, en vanlig bonde får ärva jättemycket liksom,
bara,
suddenly he made it big. Alltså.
Ja.
Until one day.
Vi kan inte ha ännu ett Rob Schneider skämt. Vi redan klippt in den en gång i Kungpodden.
Ja, och det var ingen som fattade det skämtet den gången heller. Men det är mitt fel. Det samma. Han tar makten här, gnider sina händer och skrattar och säger att Sverige är hans hand. Men det är hans hand i typ ett år. Mm. För sen så är det att Eriks faktion, även om Erik är tillfängatagen, så är hans faktion vid liv. Och den är inte nöjd med utvecklingen.
Nej, precis. För de här två bröderna, de dör då troligtvis i slutet av januari nästa år. Alltså de klarar sig i 2 månader eller någonting sånt innan de då till slut dör. Men de här två bröderna har ju ändå varit någon slags kungar i Sverige ett ganska långt tag nu. Så att det finns ju ganska mycket människor som är på deras sida i den här konflikten. Så att bara för att Birger har kastat ner sina två brorsor i fängelsehålan så betyder ju inte det att makten är hans, så att säga. För det tar inte så lång tid innan folk börjar bråka och streta emot. Och framförallt då kanske försöka frita de här två brorsorna.
Det börjar i den 16 april 1318.
Mm.
För då tar den danska hertigen Kristoffer, han tar ett beslut att stötta sina kusiner. Hertiginnorna Ingeborg Håkonsdotter och Ingeborg Eriksdotter som är gifta med Erik respektive Valdemar.
Mm.
Och han lovar att inte sluta fred med kung Birger om inte de har gett sitt medgivande. Och där har de då en allians och kriget blossar upp igen.
Mm. Nu går alltså Danmark in och försöker reda ut situationen i det bråkiga Sverige. Vid det här laget så är då redan brorsorna döda, men det kanske man inte vet än helt enkelt. För innan de dör då så har ju, redan innan det så har det ju varit ostabilt ganska länge. Och dessutom är att Birger, när han inser att det allt är som det ska, så kastar han ut den här nyckeln till fånghålan ut i ån utanför Nyköping. Då för att brorsorna aldrig ska kunna komma ut. Och det är det som har gjort att Nyköpings gästabudsnyckeln är lite av en symbol i Nyköping och runt Nyköping.
Ja, min moster och morbror i deras hem så har de en sån här lång kungalängd som alltid jag brukar stå och titta på när jag var liten. Och då är det alltid att Birger Magnusson avbildas när han springer och gör ett så här riktigt tjejkast typ utöver en bro och kastar ner nyckel. Sådär. Ren. Och det, vilket är kul för att det blir också för att det finns ju ingen logik i det. Eller det kanske det är, för det kanske var politiskt viktigt att de dog. Men det känns mer som en sån här bitterhetsgrej liksom. Att han bara,
ja, det är verkligen så här,
sista fuck you typ.
Ja, verkligen bara, jaha, men om inte jag får vara kung, då tycker jag slänga den här nyckeln i sjön. Ja, just det.
What you gonna do now, huh? Så det går ganska bra då för hertig Eriks sida. Det första som sker då är att det är en strid vid Skärkind i Östergötland, där hertig Eriks sida har framgång. Men den 19 mars 1319 så vänds kriget lite grann, för att Birgers trupper i förbund med Erik Menveds män, och Erik Menved är dansk då. Så det är en annan dansman, vad är det att säga? Dansk. De har inte dansmän. De besegrar den här bondehären som vi nämnde. Så de försvagar deras sida lite grann där. Men den dansk-halländske storman, nu blir det så här allt om historia, militärinzoning, sånt som bara pensionerade gubbar tycker det är intressant. Men nu får det vara lite så den här podden ett tag. Den dansk-halländske stormannen Knut Porsche som åkte i Porsche. Han var ju då på hertiginnan Ingeborgs sida. Han vände krigslyckan. Han vände den till sjöss. Sänker en massa skepp. Och de kan då belägra Stegeborg. Och det här leder till att kung Birger och hans drottning Märta måste fly. Först då till Visby.
Ja, just det. Men en som inte hade lika mycket tur som Birger och hans fru Märta, det är Birgers son Magnus Birgersson. Lagom förvirrande namn. Det är alltså den tänkta tronföljaren Magnus Birgersson som lyckades komma undan i Håvtunaleken med hjälp av en viss, vad heter han, Arvid Smålänning. Praktiskt efternamn, för ja, man vet var han kommer ifrån.
Arvid Smålänningen.
Ja, precis. De lyckas fly. Och Magnus har då gömt sig i Danmark ett tag, men har sen kommit tillbaka till Sverige. Men han lämnas kvar i Stegeborg och tillfångatas. Men som vi vet så är det ju inte så illa att bli tillfångatagen av Erik och Valdemars män. För de är ju skitgoda och ger dig massa god mat, massa god öl. Visst, du är tillfångatagen, men egentligen är det ju nice, eller hur? Ja, enligt Eriks krönikan då.
Ja, han har inte gjort något, så den unge ädla man, han ville ej bränna och röva, han ville heller föra pröva om han matte hertigans män får vinna. Så han, de spärrar in honom och ger honom god mat, ekko svälter det han till döda. Det är formulering som återkommer, bara, vi svälter inte ihjäl honom. De har fastnat så jävla mycket på det här, varför liksom hela det här kriget är legitimt. De har en grej, Birger Magnusson svälter ihjäl de här gubbarna. Det är helt sjukt. Helt sjukt. Vem gör något sånt? Säger de när de står och steglar någon på ett hjul, krossar deras ben. Vem gör det? Ah! Ah! Vem gör så? Att de svälter ihjäl. Ah! Ah! Det är lite dramatiskt. Lite dramadokumentär här.
Jo.
Efter att Nyköpings hus fallit gav också kungens män på Stegeborg upp, och Junker Magnus, alltså sonen här, utlämnades till faderns fiender. Han förs fängslad till Stockholm, in på slottet, bla 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 bla. Han glider lite ut av sagan sen, va? Vi får inte riktigt veta vad som händer med honom.
Han blir avrättad senare, men det kommer vi till sen.
Men han svalt inte igen.
Nej, exakt. Det här kriget fortsatte ju då ett tag. Mellan då, det är konstigt att säga att det är mellan Erik och Valdemar och Birger, för Erik och Valdemar är ju döda, men det är ändå deras arméer på något sätt.
Det är kan man egentligen så är det ju mellan Ingeborg, de två Ingeborgarna, Ingeborg Håkonsdotter och Ingeborg Eriksdotter, ja, alltså Erik och Valdemars fruar. Mm. Och Birger, det är egentligen de som krigar.
Ja, så kan man väl säga.
Ja, de... ja, det går ganska bra. De har ju tagit sig till Nyköping då. Tagit sig till Borg. Då till fånga tar drotsen Johan Brunkov. Mm. Och Valdrams Gitta, Liderfos och Ylver Svalbäck. Det är de som vi nämnde tidigare som steglas.
Mm, just det.
Och allt det här då får ju Birger och drottning Märta att fly igen till sin svåger och bror Erik Menved i Danmark.
Just det.
Kort efteråt, när Birger hade förlorat allt hopp om den svenska kronan, förmedlade kung Erik... Erik Menved är alltså kung i Danmark. Okej, bra. Ja. Den 11 november 1318 i Roskilde ett fredsfördrag mellan sin svåger kung Birger och den ena sidan och hertigpartiet i Sverige samt hertig Eriks svärfar kung Håkon i Norge, som vi minns att Erik hade gift in sig med.
Just det. Kung Birger och drottning Märta förblir alltså i ett exil i Danmark, så att säga. Och den 8 juli 1319, året därpå alltså, så väljs hertig Eriks treåriga son Magnus till Sveriges konung.
Som då delar förnamn med Birgers arvtagare.
Yes.
Så Birger Magnusson avsätts av hertig Eriks fru. Mm. Och de är snälla mot Birger Magnussons son Magnus Birgersson. Mm. Men sätter istället då sin egen son Magnus Eriksson på tronen.
Exakt.
1319.
Då är han 3 år gammal.
Han är 3 år
gammal.
Han är
ännu yngre.
Men de sätter dit honom i alla fall. Mm. Och 1321 så dör Birger Magnusson av ålder. Han erkänner väl sig besegrad och bara spenderar sina sista dagar i Danmark, i Märtas hemland.
Ja,
och så är det slut från honom.
Man kan väl inte blame him för det egentligen. Det verkar väl som det bästa alternativet i hela situationen, va? Men vi har en person kvar, som vi då sa. För det var ju en annan Magnus som var tänkt att han skulle bli kung. Men den stackars junkern Magnus Birgersson, som Mikael Nordberg kallar honom, son till den de facto avsatte kung Birger, hade sedan sommaren 1318 suttit fängslad på Stockholms slott. Och till slut då så, alltså man bestämmer sig helt enkelt att han måste dö. För alltså, av politiska skäl så är det inte stabilt att ha en eventuell utmanare till kungen kvar vid liv då. Men det här finns, det blir lite problem för Eriks krönikan att försöka förklara hur det här ändå är okej men ändå inte. Så man skiter lite i det, man hoppar över det. Man, trots att han var helt oskyldig till faderns gärningar också efter den helt partiska Erikskrönikans
uppfatt. Och att han var legitimt vald som tronföljare.
Precis, men han blir alltså en syndabock som man helt enkelt måste göra sig av med. Och knappt ett år efter kungavalet vid Mora stenar blev han halshuggen på Helgeandsholmen i Stockholm. Ett offer för politikens snabba skiftningar, som då Mikael Nubbe kallar det. Och då är det ett utdrag ur Erikskrönikan igen här. På det Helgeandsholma man han ledde och ett täppete, alltså matta, underbredde. Ter knäde han sig fager lika å, ter lot man hans hoffud avslå. Och lagde då han sidon aena bar. Ja, man lägger märke till den lite förskönade tonen här, kan man ju tycka. Så att här beskriver Erikskrönikan helt enkelt hur man helt kallblodigt bara avrättar en helt oskyldig man som inte hade någonting att göra med sin fars eskapader då, som kung, som ju också var legitima, kan man ju tycka. Men,
för det känns väl som att det är det som är den stora grejen här, att de är väl medvetna om att de avsatte Torgils Knutsson med ett majestätsbrott som de typ fabricerade totalt.
Jo, precis.
Och sen så de själva bara dödar den legitima kungen, eller han som borde bli kung. Och de måste då liksom sväva in det i så här, ja, det var ju för tråkigt att det här behövde ske, men han tog det så väl. Ja,
han var så fin och det var duktigt och det var, ja. Det var en avrättning, men det var en vacker avrättning. Jag tror att ändå...
Och han svalt inte ihjäl, det kan jag säga dig.
Och där så slutar ju faktiskt berättelsen om Birger Magnusson.
Ja,
vad kan vi ta med oss om det?
Ja, man kan ta med sig både det ena och det andra om om att man bör ge sina gäster mat, för att annars är man en liten fitta som borde bli borde bli avrättad och som steglad och sådär. Jo. Men något annat intressant man kan ta med sig av det här är ju hur, ja, något enkelt som skattepolitik kan leda till inbördeskrig. Mm. En antologi vi använder oss av ganska mycket som heter Cambridge History of Scandinavia uttrycker det så här: the conflict between King Birger Magnusson and his brothers must have produced significant strains. In the Charter of Liberties issued at the royal election in 1319, alltså när de väljer Magnus Eriksson, it was stated that the privilege of the church and men had in the past been violated and the common people oppressed by unfair burdens. Henceforth all extra burdens should be approved by those affected by them. The election statute issued at the accession of Magnus Eriksson and the later land law prescribed that the king should content himself with ordinary taxes and Uppsala öd, the crown property.
Mm.
Further burdens should only be exacted when the kingdom was attacked and then with the consent of those affected. This was an attempt to reintroduce an imagined older order far from the actual reality and was therefore of little consequence. Alltså, efterdyningarna av det här är ju då att man har ansett att Birger Magnusson och inte minst hans far har lagt en massa skatter huvudsakligen på adeln. Som vi nämnde tidigare så var de ju mycket schysstare mot kyrkan. Mm. Vad vi inte nämnde dock är att redan under Thorgils Knutsson så har man försökt börja återinföra lite skatter på kyrkan, och det är lite dragkamp fram och tillbaka. Mm. Men det man är arg över det är liksom själva idén överhuvudtaget, att kungen ska ha så mycket intäkter utöver kronjorden och det som kungen äger själv. Mm. Att han ska liksom är en feodalherre bland de andra. Man pratar också om ledungssystemet, att man, det var ju som vi nämnde under Magnus Ladulås, så avskaffar man ju de här tillfälliga, att kungen kan säga nu ska vi ut dit och kriga, nu får ni mobilisera lite män. Mm. Man avskaffar ju det för att ha ett mer statiskt skattesystem, just för att då är resurser mer liksom flytande. Om du har ett stadigt inflöde kan du lägga dem på att bygga borgar, du kan lägga dem på att bygga skepp, vägar, vad som helst liksom. Mm. Medan ledungssystemet var, det rustas för den situationen där och då för krig.
Mm.
Och adelsmännen verkar vilja gå tillbaka till något sånt system. Men det är ett lite lustigt så här, ja, om man ska säga så, det är ett lustigt klassintresse, för att det är ju, de ser ju inte till deras liksom kollektiva egenintresse av att inte bli, av att inte ryska adelsmän ska ta deras jord, eller att Hansan ska ta deras handelsvägar och så, utan de ser ju bara att, ja, jag blir av med pengar, jag vill ha pengar, fy fan, och så gör de liksom uppror baserat på det här. Men man får ju lite intryck av att de skjuter sig själva i foten, hela det här projektet.
Jo, lite så känns det väl. Men det är en ganska intressant tanke bara själva. Alltså, om man då ska gå efter Cambridge History of Scandinavias bild av hur det här ser ut då, så kan man väl säga att om det inte vore för de här förändringarna som Magnus Ladulås gjorde, som gjorde då adeln så missnöjd, så hade det, hela det här bråket mellan de här tre bröderna kanske aldrig blommat ut så mycket som det då till slut gjorde. Alltså man kan tänka sig att det helt enkelt var så att det kanske inte var direkt Erik som man ville se som kung, eller då hans son Magnus Eriksson, utan kanske snarare helt enkelt att man ville ha bara en annan kung, så att man kunde ändra lite på systemet när den här kungen då blev kung och försöka få tillbaks ett gammalt Sverige, ett bättre Sverige.
Mm. Och de lyckas nog skapa ett svagare Sverige, vilket vi kommer se i avsnittet om Magnus Eriksson. Mm. Men som de skriver senare här: the death of the dukes and the flight of the king brought about a complete change. Och i den här Charter of Liberties, vars svenska namn jag inte har tillgängligt just nu, men som man tar fram 1319 i med valet av nya kungen. Mm. Så inskränkningen av olika privilegier vänder man sig mot, olagliga taxer, arbitrary imprisonment, alltså godtyckligt fängslande. Mm. Och att man använder sig av romersk lag, och alltså inte då det folkliga lagsystemet som har liksom rötter ända från vikingatid, utan att de försöker göra det mer som på kontinenten. Mm. Och att man använder sig av utlänningar som i riksrådet då, som administratörer, alltså tyskar helt enkelt.
Ajajaj, här kommer vi igen.
Ja, men alltså de försvagar kronan något oerhört. De bidrar väl lite till en brain drain, även om, ja, nu ska jag hata tyskar i den här podden, ja. Men vi återkommer till det. Och de vill inte ha ett modernt lagsystem, och de vill att valmonarkin ska få överleva. Mm. Alltså de vill ju tillbaka till allt som är, ja, innan Sverige var mer en del av kontinenten liksom. De vill ju verkligen primitivisera Sverige mycket mer.
Det är primitivister allt det här helt enkelt.
Ja, en sorts primitivister. De vill inte gå tillbaka till så här ugga buga liksom, men de vill bara knocka tillbaka det ett steg på steg. Ja, liksom.
Sweet spot var för ungefär 100 år sedan, då var det.
Ja.
Ja. Men vi ska väl gå in mer på det kanske i nästa avsnitt då helt enkelt. Då finns det egentligen bara en sak kvar i det här avsnittet. Vi måste utse ett banhugg och en härlig konung.
Vem är kungen i djungeln?
Jag har honom såg en gång. En härlig konung.
Ja, vi har väl att välja på Torgils, Erik, den väldigt anonyme Valdemar och Birger egentligen.
Ja, Valdemar känns ju för inte det... riktigt som att han har varken förtjänar banhugg eller härlig konung. Han är, känns ju lite som...
Det enda intrycket man har av Valdemar egentligen är just det här, att han är så jävla godtrogen.
Ja, hur fan kan du säga att vår brorsa skulle vilja fängsla oss?
Det kanske inte bara är så att Erik hela tiden har övertalat Valdemar att det de gör är liksom Magnus, eller att Birger tycker samma sak. Att ja, men vi gör det för hans skull. Han vill att vi tar över det. Det är för honom, vet du.
Ja, okej. Får jag också lite land?
Du är alltså chockad över den här totala kappvändningen när Erik inte litar på honom.
Ja, precis. Får jag också lite land? Ja, du kan få Finland. Ja, tack.
Åh, fan, nice!
Ja, ska vi köra gamla vanliga räkna ner eller säga en... Börjar vi med banhugg eller börjar vi med härlig konung?
Vi börjar med banhugg, tror jag, va?
Okej. Okay. Ska vi bara räkna ner då från 3... till 0 och så säger vi vårt banhugg då samtidigt, eller?
Ja, vi köper det.
Okej, då säger vi 3, 2, 1
Erik
Magnusson.
Ja. Det känns ju, alltså man skulle kunna tolka honom som att han var framgångsrik och det är fräckt att han är bra på att kriga och sådär, men det är ju någonting med att han verkar ju faktiskt inte drivas av något annat än totalt självintresse.
Jo, verkligen. Sen är det också någonting med det känns som att man vill gärna ge honom banehugget på något sätt. Man vill ju att han fan smakar lite på sin egen medicin. Och det är därför han också känner att det är... Vet du vad? Jag tycker det var bra att han fick svälta ihjäl.
Ja, det stora är att han liksom bokstavligt talat sliter Sverige isär.
Ja, verkligen.
Vilket är lite upprörande faktiskt.
Ja, känns ju verkligen som att det är mer på honom än på Valdemar att Sverige är i det totala kaoset som det verkar vara under hela den här perioden. Och sen då efteråt också. Så ja, välförtjänt banhugg. Jag misstänkte att vi båda två skulle vara på samma sida där.
Jag tror nästan vi kommer ha samma härliga konung här med, men vi får se. Ska vi räkna eller? 3, 2, 1
Torgils Knutsson. Ja.
Ja, där satt
de. Snyggt. Ja, det är första gången som vi båda håller med, som vi har tänkt säga exakt samma sak om både banehugg och härlig konung,
ja,
tror jag.
Och jag anade verkligen det och jag ville hitta på en kreativ take här. Men det känns typ, alltså man kan inte riktigt välja Valdemar. Alltså Nej. Han är bara en idiot. Och man kan inte ens ge han banehugget för att liksom, det är så uppenbarligen Erik som är problemet.
Precis.
Valdemar är bara along for the ride.
Ja.
Birger är, det är mest att man tycker synd om Birger för att han blir liksom så jävla... Ja. Överkörd och överkörd av historieskrivningen. Men jo, han känns precis. Inte så imponerande liksom.
Nej, han känns ju också lite töntig. Och framförallt så här att han bara så här i ren ADHD ilska kastar ut nyckeln ur fönstret och bara blir liksom inte, man blir inte så jättesugen på att utse honom till en härlig konung. Däremot så har vi faktiskt en karaktär i hela den här berättelsen som har gjort sitt jobb, kanske blev lite sugen på den här makten lite för länge, men som ändå gav över den till kung Birger när tiden kom. Och det är just Torgils, eller Tyrgils Knutsson då, som styr Sverige under Birger Magnussons tidiga år när han är för liten då helt enkelt. Och Tyrgils lyckas ju i princip införliva Finland i det svenska riket, vilket är väl en bedrift i sig.
Ja, och inte för att säga hylla erövringskrig om man ska vara så lite PK.
Jag tror att just
känns som en anakronistisk term i sammanhanget. men liksom det är... Det är ändå någonting med att han fick liksom ett jobb, han gjorde det och det finns inget direkt, det är klart det måste ha funnits självintresse att ge honom prestige och sådär, men det är liksom, han gör ju ändå någonting för hela riket liksom.
Jo,
Det är ju inte bara så här att han ska få en liten borg eller ett litet län eller liksom. Nej. Han gör ju någonting för hela Sverige.
Nej, precis. Och han avrättas sen också på ett ganska orättvist sätt. Och det, ja. Nej, jag är nöjd med att Tyrgils Knutsson, trots att han aldrig blev konung, faktiskt blir det här avsnittets härliga konung.
Ja, det låter bra.
Du, vart tar vi vägen efter det här?
Efter det här så kommer vi dyka in på Magnus Eriksson.
Härligt.
Och då kommer vi använda oss av den bok vars förord och intro egentligen den har använt oss av idag. Nämligen I kung Magnus tid av Mikael Nordberg. Mm. Och vi kommer nog inte helt olikt av som Birjal hålla oss ganska mycket till en bok. För att kung Magnus Eriksson är en kung vi vet ganska mycket om. Mm. Han regerar väldigt, väldigt länge. Han är kung över ett väldigt stort område. Han är nämligen kung även över Norge en period. Och det finns nog skäl att dröja kvar hos honom ett tag.
Så i nästa avsnitt så kommer vi då hälsa på Magnus Eriksson. Och då också kanske hans mor Ingeborg Håkansdotter, som också spelar en ganska viktig roll i regeringen, i den svenska regeringen på den här tiden så att säga.
Är jag för att glömma.
Nej, precis. Tills dess så kan vi väl helt enkelt säga tack för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Kungpodden. Det känns skönt att vara tillbaka. Nu har vi kommit upp i form igen. Jag ser fram emot att läsa mer nu faktiskt. Det ska bli härligt. Mm. Tack för att jag har fått prata med dig igen, Anders. Det var länge sedan nu, känns det som.
Tack detsamma. Det är ett kärt återseende.
Ja, verkligen.
Eller kärt återseende i rätt kontext, som man ska säga. Det var inte så länge sedan vi sågs kanske.
Nej, precis. Men det känns ändå som att i den här kontexten så var det ändå ganska länge sedan. Vi vill också som vanligt tacka Viktor Tove Strid, som har gjort de bra jinglarna i den här podden. De dåliga har jag gjort.
De bra jinglarna. Jag vill tacka Viktor Strid. Ni kan kolla in hans företag Winter Active på Twitter. Och ni kan kolla upp honom personligen på @skojaaldrigpapi på Twitter. Mm. Jag vill också tacka Julius Gullbog som gör alla... Jag vill kalla det för titelkort, men jag tror det är en anglicism. Men alltså han som läser upp att vi är kungpodden och bla bla bla.
Ja,
kolla upp hans hemsida, juliusguldbok.se. Kolla upp hans företag, Vokus Pokus. Mm. Han är röstskådespelare bland annat och han är riktigt bra på det.
Ni ska också leta upp mig på Twitter, Ante Wiklund. Jag finns på Instagram och på Facebook också, om ni nu skulle vilja skicka en vänförfrågan till mig på Facebook. Jag kommer nog inte acceptera den om jag inte vet vem du är. Men... ja, följ mig på Twitter i alla fall så kan vi ju höras vidare där.
Jag har faktiskt gjort ett till Twitter-inlägg sen senast. Så om han vill läsa det inlägget kan man ju följa mig på Twitter.
Ja.
Nej, jag har faktiskt gjort fler inlägg i sig här. Och det är spännande det här. Jag har gjort en rolig bild där jag skojar med Vänsterpartiet om att de är dåliga. Ja. Jag har snott ditt skämt om den här utställningen om en svampmask vi såg i Japan.
Ja, just det, just det.
Jag har gjort ett inlägg om Gering Political. Jag har gjort ett inlägg om HBTQ-certifierade arbetsplatser. Ja. Men jag vet inte om...
ja. Vill ni läsa om det där så kan...
jag följer det på Twitter. Så.
Nej, men det ska vi åtgärda. Gå in på Twitter och följ Anders på @ ja, vad är din?
@AndersWilliamB2.
Ja. Och jag heter @Aiklund.
Det som är jävla rysk bot.
Verkligen, verkligen. Gud vilken jättedålig och lång hejdå det här blev nu.
Jag tror du ska klippa bort typ det mesta när jag pratar med Twitter för att det är skittråkigt.
Ja.
Men
du,
nu har du i alla fall klippa i.
Ja, nu får vi se om jag klipper bort det eller inte, för det är ganska kul att lämna kvar saker som man sen säger att man ska klippa bort. Ha det så bra hörni, tack för att ni har lyssnat.
Hej.
För oss i tiden.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett föränt. Han var en man. Hans likes behöll till skolan.
Coming to king. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte vårdor.
Okej, vill ni höra någonting mer? Samma låt en gång till. Okej!